P3, Sveriges Radio.
Ridpodden med Lisen Bratt Fredriksson och Ulrika Lindqvist. I det här avsnittet diskuterar vi begreppet att satsa på ridningen. Vad innebär det egentligen? Vi har bjudit in tränaren Peter Markne som haft bland andra Lisen som elev för att höra hans och också Lisens synpunkter om talang och vad som krävs av den som vill lyckas på hög nivå. Avsnittet är inspelat på Friends Arena i Stockholm i november 2016.
Vi ska säga hej och välkommen till dig, Peter Markne. Det är comeback. Du har varit med i ett avsnitt tidigare. Hej.
Hej, tack för att du fick komma hit.
Fortfarande A-tränare i både hoppning och dressyr, stämmer det?
Ja, de har inte tagit bort det än, så jag fortfarande det. Ja, stämmer. Ja, det är skönt.
Lisen, vad säger du spontant om det här ämnet?
Nej, men det var egentligen, jag och Peter var på tävlingar på Oslo Horse Show, och så satt vi och i baren där och började prata om någon ryttare, eller du vet, lite så här, och så började vi verkligen så här snöa in på det, men vad innebär egentligen att satsa? Då sa jag bara, men gud, du måste vara med och göra podd. Vi måste göra lite podd om det här och göra ett avsnitt.
I vilken typ av sammanhang är det som ni har hört här? Vad väcker det för känslor hos er två? Eftersom det är någonting som...
Det är där det väcker lite känslor.
Det är ju det att man känner så här att om man nu ska satsa på ridningen, då tror jag man ska ge sig lite tid på att liksom, vad är det jag vill? Liksom, hur... Vad har jag för redskap? Vad har jag för, liksom, vad krävs det? Där tycker jag i alla fall att det är väldigt många som bara liksom avsätter tid för att rida mera. Men egentligen en satsning är ju mer så att verkligen bena ut och liksom, vad har jag för team runt omkring mig? Vad har jag för tränare? För räcker mina hästar till? Det är liksom, där tror jag att många mer skulle verkligen så här, om man nu ska göra det där, att satsa.
Någonstans i grunden då så handlar det ju om vilken fallenhet man har, eller hur? Och jag undrar, alltså talang för en ryttare, vad är det egentligen? Hur ser du på det, Peter?
Jag är ganska trött på att man säger så här, åh vilken talangfull människa, och man säger det kanske oftast också för tidigt, att liksom professionella människor utnämner någon lite yngre person och säger att den är väl, åh vilken talang, åh vilken talang. För jag har upplevt alldeles för många gånger att det är mer begränsande än produktivt.
Varför det?
Därför att man får höra för tidigt att man är den här lite mer än någon annan, lite mer talang och man är fantastisk på att rida och sådär. Och det begränsar ju, och man stänger sina sinnen att... Man tycker man är på safe side lite grann. För den och den har ju sagt att jag är jätteduktig. Är man 16-17 år och man får höra hela tiden från morgon till kväll av föräldrar och av tränare och lite namnkunniga människor. Åh, vad du är talangfull att rida. Jag har sett det för många gånger att jag tror inte att det är produktivt.
Men stänger sina sinnen? Vad menar du? Kan du ge exempel?
Nej, men jag menar att man får en sån liten ego-boost i negativ bemärkelse, så att man stänger av och man tycker att man, det här kan jag är ju talang, jag är jättebra på att rida och hit och dit. Och så blir man 20-21 och ska man börja hoppa lite större och föräldrarna har inte mäktat inte med att betala, och så märker man, shit, jag som är talang, vad händer här? Och så har man liksom slutat vara produktiv och slutat vara kreativ och slutat vara nyfiken. För jag tror att det är jätteviktigt. Men jag tror, som Lisa var inne på där, att göra en lista. Liksom, det tycker jag är en del att vara talang. Att göra en lista vad som krävs. Och som också formar fram en självbild om vem man är.
Om ni liksom skulle se ett gytter av människor rida omkring. Liksom, kan ni se så här... Ganska direkt bara genom att stå och titta. Den där personen har någonting.
Jag tycker, jag ska inte säga ofta, för det är det inte. Men när man ser någon som kan det där, så är det ju så här, ja men det är lite häftigt när man ser att de har så här känsla. Att de kan vara, tycker jag att...
Timing.
Det är som, ja, som timing. Och så här, det är lite som dansare. De kan vara liksom så här starka, men de är ändå mjuka. Mm. Och de är följsamma. De är inte, det är lätt, många är ju så här för mjuka eller för stela. Eller inte har, alltså de har liksom, de är följsamma och de är ett med hästen och så här. Och det tycker jag man ser ibland, men sen ser man väldigt ofta, just i och med att man följer de här då, att det är precis som Peter säger, man kan bli lite besviken liksom efter ett tag för att
det gick, eller?
Ja, liksom för att man vet, eller det är som sagt, det är väldigt sällan man ser då kanske att det är just det där som gjorde att den där personen blev framgångsrik. Sen finns det, jag menar, jag tycker Malin Bajard är ett fantastiskt exempel på att vara liksom talang på att rida. Hon är smart i huvudet på att liksom, hon vet vad hon ska göra. Hon har ett bra team runt omkring sig. Hon har alltid haft det egentligen med sin familj och pappa. Och liksom, de har haft en bra,
jag tycker,
gjort bra val.
Jag tycker ändå att jag har rätt mycket elever. Och jag har ju faktiskt väldigt många som jag kan anse är talanger. Sen är det ju bara frågan om de kan då vara smarta nog att förstå att jag måste ha hästrekrytering. Jag har en topphäst nu, men för att inte tömma skafferiet helt när den är halt så måste jag fylla på med. Jag måste ha hästägare, jag måste vara socialt liksom, lite begåvad. Jag måste kunna liksom, föra mig i olika sällskap. Jag måste kunna... Det är så otroligt mycket att som jag vill säga innefattar det begreppet att vara talang. Sen kan vi, både Lisa och jag, pointa ut en ryttare. Så, gud, vilka bra händer. För mig är en ryttare med bra, som har talang, det är en ryttare med bra händer. Att man är oberoende sina händer, man har en balans, man har den här stabiliteten och man är liksom fighter, men man är inte stel och krampig. Och har man fantastiska mjuka händer som hästen gillar och följsam, så har man ju en viss talang. Det är ju en bit på checklistan. Det är ju en förutsättning för att du eventuellt ska kunna komma framåt.
Och sen skulle det vara jävligt, om du ska hålla på med hoppning, då krävs det ju att du är lite modig.
Ja, det jag ser på mig. Jag hade ju viss talang, men jag var inte modig.
Var du inte?
Nej, alltså jag... nej.
Berätta mer.
Ja, men det går fort. Men jag vann GSM. Och så var det GSM och hoppade jag runt där och hoppade svår hoppning och mådde illa varje gång. Och sen... skulle jag komma ihåg, Roine Zetterman och jag hade en säsong som jag var 2-3, 3-4, 2-3, 3-4. Och han vann och han vann och han vann. Och jag hade också kunnat vunnit. Om jag hade haft liksom självförtroendet att vända innanför det där. Men jag vågade inte riktigt det. Och då beslutade jag mig för att okej, jag kan rida, jag har viss talang. Men jag ska inte göra den här sporten. Utan då sållade jag om och gjorde dressyr och så blev lite mer talang, eller lite mer framgångsrik. Men...
precis. Det är så många bitar.
Det är så många bitar. Och sen var det ju också det att jag hade inte kreativiteten eller kanske att skaffa de här hästarna eller möjligheten att skaffa. Eller jag försökte lite. Mm. Men
du satt och safeade lite, eller?
Ja, alltså, precis. Mm. Så,
förlåt att jag liksom kramar ur, men det är sånt här som jag tror... är väldigt intressant för många att höra från en person som dig.
ja, nej men...
Men det är ju också så här, det tycker jag också, dela upp det kanske lite så här, delmål. Det är bra att ha höga målsättningar, det är jättebra. Men liksom, gör det, strukturera upp det, ta reda på och liksom vad som verkligen krävs. Och kanske göra så här, nu ska jag ha delmål och det ska vara att mina hästar ska bli mer lösgjorda och rakriktade. Jag ska försöka åka och träna 2 gånger i veckan. Eller jag ska, det har vi pratat om många gånger i den här podden, men att jag tycker att man ska lägga sin målsättning där man känner, alltså delmål och där det är kul liksom, att det är kul. Och alla behöver liksom inte rida på det absolut högsta nivån, utan många fler borde ha liksom en målsättning som är liksom, som man kan ta på och som man kan ha liksom kul med.
Jag vill bara säga, jag har ju varit i båda världarna, och när man jobbar med dressyr så gör man ju mycket mindre tävlingstillfällen. Mycket för att man rider väldigt mycket hemma för att utbilda hästen till alla de här svåra rörelserna. Hoppryttare tävlar ju oftare av fler hästar. Man har ett annat upp. Det är ridning, fast det är ändå på olika sätt. Det är samma grundridning och sånt där, men det är ändå olika sporter, måste jag säga. Och när det gäller det här dressyren då, så då får man ju liksom tillfälle att kanske, du vet, vinna medaljer hemma genom att lära hästen. Man blir liksom överlycklig när man känner att nu byter den i varje 3-4 språng och jag har lärt den. Jag har liksom skapat det, jag har målat det där fram. Alltså jag har liksom skapat den här situationen tillsammans med min häst, och man säger yes, jag klarar det här och så. Jag skulle önska att många gånger att många av de här yngre talangfulla människorna kunde bli lite mer nördiga hemma. Att de skulle kunna tänka så här, idag ska jag, liksom, om det var VM i att rida hästen rak och jämn kontakt och avslappna, så ska jag fasiken vinna det här VM:et.
Jag kan ju bara säga, när jag är med Peder på tävlingen nu, när vi var sist på någon internationell tävling, han och Steve Gerdau satt och pratade om skoning i 1,5 timme. De är så supernördiga, och det är alla de här, till och med liksom John Whittaker, han och Peder kan sitta och prata om De bästa hästarna i världen. Och Marcus Enig satt och berättade om vad han tyckte var svagheter hos ryttare här och där. Och hur man skulle få hästarna mer samarbetsvilliga. Och ibland tänker jag bara såhär, gud om jag hade en bandspelare med mig nu. Alltså det är helt fantastiskt. Men det är ju det som gör också att de är där de är.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Det är ju de som verkligen så här går upp klockan 6 på morgonen och så rider de liksom 15 hästar och mockar för hem. Det är kanske inte heller liksom, utan då kanske det är så här, men du rid liksom 7-6 hästar om dagen och så lägger du de där 2 timmarna på att åka ner till uppfödare och skriva avtal med dem och hitta deras bra hästar. Det är också en viktig del.
Jo, men det är ju inte hur mycket du liksom rider, utan det är ju var du rider och att du alltid kan göra det med kvalitet.
Ja,
så där tycker jag där måste man kunna skriva då check på sin lista liksom. Och förstå att det är inte liksom 15 hästar blir inte mer liksom framgångsrik av, utan men det, jag tror att den här frågan är jättekomplex, men jag tror att det, vi vidrör ju ändå ett ämne som är väldigt högintressant och väldigt aktuellt. Och det finns otroligt mycket ungdomar och som verkligen vill, men jag tror att vi mentorer, ledare, tränare, vi måste vara tydligare.
Men det du menar liksom, är det att det mesas lite, alltså bland tränarna?
Jag tror inte att det mesas, men jag tror att alla tränare måste också, du vet, revideras och revidera sig själva. Att, min största farhåga i alla fall är att jag tänker inte i min tränarroll känna att jag måste backa av och känna att jag inte lyckades liksom nå mina mål. Jag, som hoppryttare gick det inte hela vägen, men som tränare har jag gett mig den på att jag ska. Och då måste jag ju omge mig med människor som kan lite bättre än själv, som har mer erfarenhet. Som Lisen säger, de sitter och pratar om skolning. Allt är ju väldigt, väldigt komplext. Och du måste någonstans kunna... Bara som tränare säger, men du, det här sidostycken är helt fel, det här skomningen, din häst ser ut nästan som den har magsår, alltså det är någonting, den är för spänd. Alltså man måste ju hela tiden ta med hela bilden för eleven, för att annars så ser ju inte, till slut ser ju inte de skogen för träden. Och det gjorde ju inte vi heller när vi var unga. Säger till mig att jag satsar och jag vill göra det här och det här är mina ambitioner och mina mål. Då måste jag också se till att den kommer i ett klimat och i ett forum i sin satsning som är med sanningen och överensstämmande.
En sak till det är också att det är ju alltid snacksamt att det är en kostsam sport och det är liksom svårt att ta sig dit och det kostar pengar och sådär. Men hip som happ så hoppar det upp några ryttare. Som vi har som du sa, vi är här på Friends Arena idag, Sweden International Horse Show. Karin Martinsen är här och uttagen, hon är en ungdomsryttare, hon får rida bland seniorerna. Hon äger inte sina hästar själv i princip. Hon har jobbat sig till det här. Hon är nog liksom en sån person som man blir lite glad att man ser att det faktiskt kommer upp lite sån här.
Går det säga någonting om vilken väg hon har tagit? Just Karin Martinsen.
Jag har ju haft nöjet och fördelen att jobba med henne som landslagsledare då. Junior Young Rider och varit med henne i ur och skur så att säga. Och sett henne in action. Och jag har aldrig hört henne säga att hon ska satsa och jag har aldrig hört liksom någonting, utan hon har verkat i det tysta liksom. Och
men hur har hon gjort liksom? Hon har jobbat för
dem? Hon har då varit del stundtals i Tyskland och ridit hos någon bara för att få erfarenhet, och sen har hon ju haft bra team omkring sig med sin tränare här hemma och framförallt jättebra kontakt med sina uppfödare, jättetätt samarbete som har sett ombesörjt henne med hästar.
Många faktorer har ju tagit henne hit där hon är nu. Alltså nu krävs det ju ytterligare
management.
Så där får man inte, utan hon måste ju fortsätta. Liksom det är ju också det farligaste om man hamnar i ett nöjdläge. Liksom, utan nöjd är kanske det farligaste tillståndet att vara i.
Du är inne på nu, eller ni var inne på att hon har såklart då varit i Tyskland. Liksom, jag tror många som kanske är intresserade och är väldigt i början av någon sorts ryttarkarriär liksom undrar, ja, men vilka vägar finns att gå? Och det är klart det är skillnad då mellan hobby och liksom elitsatsande personer. Men om man tänker någon som hoppas på en någorlunda framgångsrik tävlingskarriär, vilka vägar finns?
Jag tror ju så här att ger du så får du. Jag har inte haft några medel, men jag har hoppat in i olika system. Jag hängde på George Morris när jag var i USA och var med varenda jävla morgon när han redo hade clinics, för jag ville se.
Men däremot så tycker jag ser ganska många som säger, ja men de ska åka till Holland och Belgien, ska de rida där och så här. Och så åker de ner dit och så lär de sig liksom, ja de lär väl sig lite grann, lite, en del bra saker, men det är väldigt mycket de också bara kommer in i någon slags här handelsstalls kör liksom, och går de ut och festar där och det blir lite, lite så.
Man tappar bort lite.
Ja, men det är väldigt många där som jag tycker att också så här, att Holland och Belgien, det är ju många svenska tjejer som rider. Och så åker man till liksom Holland och Belgien som kanske är de länderna som har liksom minst kvinnliga ryttare i hela världen egentligen, och som tycker att tjejer är rätt dåliga på att rida liksom. Och så åker de dit. Det tycker jag är konstigt. För där får man ju alltid höra, ah, but she's only girl. And, you know, she's a girl. It's a girl riding the horse. It's a, alltså de har en liksom en sen nu har vi faktiskt några svenska tjejer där som har fått liksom fått verkligen komma till bra stall och tävla. Det är två tuffa tjejer som har jobbat verkligen hårt. Men jag tycker att det är väldigt många som blir nedtryckta där också. Jag tänker, men gud, varför åker ni inte till... Alltså då finns det ju andra länder, eller kanske Sverige. Som du säger, vi har ju, tror jag, mycket mer bra tillgångar för att utveckla sig här i Sverige också. Mm. Än att man ska gå
jag
ner...
Jag tror absolut att kunskapen finns här. Den är utspridd, men den finns. Och det är inte samma sak som att du liksom... sitter runt och rider i cirklar här hemma och tror att du ska vinna medaljer, utan du måste ju göra hela allt. Du måste ju ut på stora scener, du måste träna och du måste ju göra torer och du måste göra allt det där som faktiskt sporten, ja, kräver idag. Och det är såklart att det är kopplat till ekonomi, men alltså samtidigt så är det ju så att du måste också kanske då göra någon försäljning ibland för att kunna gå vidare och kunna göra din satsning. Så att där är ju också så att det handlar ju om att få in den där aspekten också i sin satsning. Att man är beredd att strategiskt sätta upp. Okej, den här hästen säljer jag nu för att jag ska kunna lugn och ro göra min satsning vidare och så vidare.
Mm. Men det är en sak som jag tycker är också så här väldigt svenskt. Och som jag tycker att man inte skulle göra så mycket. Det är att det är väldigt många då unga ryttare där de börjar rida och sådär. Sen så bygger föräldrarna liksom stall och ridhus och så. Och så sitter de där ensamma och rider... Istället för att de är... Jag var så bra. Jag inakkorderade mig med hos Peter. När jag var typ då, junior och young rider. Så jag stod min häst. Det var ju super faktiskt. Och sen så till slut så satt vi upp någon sån där tält över ridbanan. Man kunde rida hemma också. Men alltså där tycker jag att... Liksom, lägg inte resurserna där. För jag tror att det dödar... Ja.
Men det där är ju liksom kultur. Vi har ju inte riktigt, som man tittar på Tyskland, där finns ju enormt många proffsstall som man kan söka sig till kanske liksom, att vara. Det har ju inte vi i Sverige. Och vi har ett par stycken där man kan faktiskt ta emot och säga okej, du kan komma och vara här. Och du får lite hästar att rida. Och jag tycker att jag försöker på mitt sätt... Men det blir ju som en liksom...
Ja, men du har gjort det ju, och ser att det står några stycken. Och då kan ju få ju de inspiration av varandra liksom.
Och hjälper varandra och byter hästar. Och den här funkar inte jättebra med dig. Vi måste byta. Och liksom, det är också en sån här grej att lära sig det. Så att det inte blir liksom, men gud, ska hon ha den här som avundsjuka och så. Utan liksom, man skapar också team och man hjälper varandra. Och
man sporrar varandra också. Ja. Alltså det, jag tycker det, jag menar det var ju liksom, tycker jag att när jag, efter Peter då, när jag stod med Peder, jag hade liksom tillsammans, så var det någon ryttare till och så kom Jens också till några månader. Shit, vilken boost det var. Vi hade ju, plus att vi kunde ju hålla ner kostnaderna typ ibland då, tills man kunde åka på tävling och sådär ihop. Och köpa in saker och sånt där. Men jag bara önskar att det var fler som kunde göra det mer i Sverige. Men det är ett, som sagt, det är ett geografiskt svårt kanske ibland. Men jag tror det kanske skulle vara bättre att sätta sig och köra den där 45 minuterna då.
Men sen, med risk för att jag kanske säger någonting. Men jag tror ibland också att det är så här att många gånger så kanske... Att förälder är inte alltid lätt att vara, jag själv förälder. Men man måste som förälder... ta ett kliv undan där och säga okej, nu, om du nu verkligen vill göra din satsning så finns jag här, jag stöttar och jag är här, men du driver din egen fråga och tillsammans med din tränare. Så jag tror ibland att det mixas lite och det är svårt att tränga in där som tränare ibland. Där tycker jag är jättesvårt.
Det är de här känslorna tror jag som styr då.
Känslorna.
Du lyssnar på Ridpodden från Sveriges Radio.
Där krävs det verkligen att man... De blir så insnöade, om man får säga det. Gud vad vi låter hårda här.
Men jag tror att
det
ibland...
Vi är ju det, men det är samtidigt okej. Okay, nu drar vi upp allting till ytan lite grann här.
Men jag tror också som med allt sånt där, när man har såna här åsikter som Lisa och jag har här nu, så tror jag att det kan absolut falla i god jord. Och jag tror att det är viktigt att man är ärlig. Och att man kanske inte är det i skarpt läge, tänkte jag på nu. Utan man kanske ska med såna här satsande... Ja, vad det nu är, ung talang och familj och team, att man sitter i ett forum som inte är, det är ingen press, ingenting, utan man sätter sig ner och säger hur ser bilden ut, och jag upplever, det är ungefär som en relation, jag upplever att du måste faktiskt någon gång hjälpa att dammsuga liksom. Om ditt barn ska flyga lite själv så måste du ge rätt saker till frukosten.
Alltså. Jag måste vara psykolog också, jag är så glad att jag har så mycket träning.
Så tror jag, om man har den här checklistan och inte titta liksom EM. Många ungdomar säger mitt mål är EM. Och det kan ju vara logiskt att det ska det absolut vara. Men om det nu inte blir EM då, på grund av att en häst blir skadad eller att man hade 4 fel för mycket i en klass och den andra var felfri, då rasar liksom hela världen. Och på vägen måste du ha vunnit massa vinster. För du kunde liksom, ja men jag har fått min häst mycket, mycket bättre på det här sättet nu. Och jag kan faktiskt rida omhoppningar utan att det blir stressat helgen efter. Och den är avslappnad när jag gör det. Och den hoppar mycket, mycket bättre räcke kombination. Var du än är. Att du liksom, att du nördar dig lite grann mer.
Men det är du som är motgångar där. Så är det ju också så att de som når ofta mycket och bra framgångar, de är ju också de som har lärt sig att hantera sina motgångar. Och har liksom, det är ju motgångar på vägen. Alltså det är, alla som är framgångsrika har haft motgångar. Och det är kanske det man lär sig mest av ibland.
Mm.
Jag tycker så här att det är bra att bestämma sig innan någonstans. Så här, ja men nu rider jag den här klassen. Om jag är felfri och topp 10, det kanske är målet då. Så här, ja men då är det bra. Om jag har 4 fel, då är det också bra. Men det var ett frågetecken på någonting. 8 fel, aha, det var inte så bra. Man kan ju också bestämma sig innan också så här att det här är det som det är. Jag ska hålla min plan, jag ska rida. Blir 8 fel, aha, då gör det där. Men så länge man har liksom en målsättning framåt och man liksom följer en plan och så ramlar det lite bomma på vägen så här, så kommer du ändå snabbare fram till målet för att du är liksom målmedveten hela tiden och konsistent i det du gör. Men börjar du liksom svaja så här, ah, nej men nu har det 8 fel, måste jag ändra någonting, aha, då kanske du hoppar felfritt nästa gång, men du helt plötsligt så har du tappat tråden vart du skulle för att du börjar ändra, och då kommer det ändå ta längre tid.
Har ni exempel på personer som har haft rejäla liksom dippar i sin karriär? Eller med en viss häst?
Det är ju bara att kolla på årets OS-guldmedaljör, Nick Skelton. Han både liksom fick gaffelbandsskada på sin häst. Han bröt nacken 2 gånger. Han hade erfarenhet. Ja, han hade erfarenhet och en vilja och kunskap och... att ta honom väldigt målmedvetet fram till en guldmedalj i OS. Så att, visst finns det de som lyckas. Men jag menar, nu tog jag ju liksom det extrema exemplet. Liksom. Men det kan vara bra att tänka på ibland. Men jag tycker en sån där som man ser hela tiden så här upp och ner. Det tycker jag Helena Persson. Och hon är ju liksom... Och det är också för att hon tar fram sina hästar själv. Hon föder upp dem och så utbildar hon. Så tar hon upp dem och så går de, liksom, så går de i landslaget och allt det här. Och sen så kanske de så blir sålda eller de säljer och blir gamla. Och då trillar hon ner igen. Men så klättrar hon upp igen. Mm. Och så håller du på.
Mm. Jag vet inte hur många år hon har varit i landslaget på egen liksom, producerade hästar som hon har köpt som föl typ. Så att där ser man ju verkligen... Jag håller med Lisa om det. Hatten av för det. Men jag känner att när det gäller... När man har en sån här motgång... Jag har en elev som står mig nära nu som jag tycker har väldigt mycket man kan skriva check på den här listan på väldigt många punkter, fast hon är ung. Men har nu en period där inte riktigt vill sig, det ena eller andra. Men då gäller det ju bara att, om man vet att de vill så det verkar. Om någon säger åt dig, ta en död katt och spring runt kyrkogården klockan 12, tre dagar i rad, så gör de det. För att jag ska liksom, du vet, man är så frustrerad. Man är beredd till allting. Men där gäller det ju bara att liksom, du är bra. Alltså det här kommer att gå bra. Alltså det vänder. Vi vet ju att det är upp och ner. När det är på ner så tycker man att det aldrig tar slut. Va? Men man har ju mer motgång än framgång. Som tränare så måste man ju också få folk att tro liksom. Att få folk att tro att jag kan det här. Såklart belysa saker och ting och vägleda och allt vad det är jättekomplext. Men i allt det där, se till att få folk att tro att det är möjligt.
Förlåt, ni nämnde Malin Bajard som ett exempel på en person med väldigt tydlig talang. Har ni fler exempel på så här, den här?
Bertram Allen är en sån där som man ser liksom kan rida fort och snabbt. Och, som man ser så där, men han är ju också fortfarande en ung person.
Men med tydliga känslor är det liksom.
Ja, han har ju väldigt mycket känslor.
Jag tycker Jessica Springsteen har en fantastisk talang. Mm. Så att henne borde liksom... Ja, jag tycker hon är väldigt duktig.
Ska vi försöka knyta ihop säcken? Om vi ska sammanfatta några bra grejer som har kommit upp här. Alltså en sak som känns central, det är ju som ni har varit inne på, det är att man bör nörda ner sig.
Jag skulle verkligen vilja att, jag skulle bli så glad om mina elever kom och jobbat på de här enkla sakerna och bara som övergångar utan att halsen åker upp som en gummihiss rakt upp och ner och utan att hästarna kan gå i kontakt och de kan jobba liksom från skänken till bettet och att förbättra sig i de här små sakerna, liksom bli bäst på de här enkla grejerna som är så jäkla svåra egentligen, som folk egentligen, ja, man har inte tid med det för man är på väg och man ska göra det där som är mycket svårare. Så att när de fattar det, det är då de kommer lyckas.
Så att nörda ner sig, att söka sig, nästla sig in hos duktiga personer. Man måste inte åka utomlands.
Nej.
Jag fattar rätt.
Jag fattar helt rätt.
Något mer som...
Jo, men alltså, sitt inte ensam och rid. Utan, och så, utan det är liksom, försök att rid tillsammans med andra.
Teama upp, jag tror ju på det där. Var lite närvarande. Mm. Du kan lära massor. Och du kanske har en jättebra träningspass med din häst, men så har någon annan ett problem. Du kan ju liksom ta hjälp av det scenariot en annan gång när du själv sitter i den hissen liksom. Och
ja, men jag hade faktiskt nu har jag väl lite träning, men jag hade ändå som kom och skulle träna så, men hon vill gärna rida själv. Så sa jag det, fast det är mycket bättre om hon rider med de här tre andra, för att då kan hon vara med och... Alltså det är mycket bättre, för att du ju, när du lär dig saker, du ser ju saker. Se, och så går du in i det här biblioteket i huvudet, och så kan du liksom omvandla det till förståelse och kunskap och så. Än om du bara gör själv. Om du både kan göra själv och känna, men också se och lyssna på vad andra gör. Det är ju dubbelt så bra.
Mm. Jag tror vi sätter punkt där. Tack så jättemycket, Peter Markne. Tack, Lisen.
Vill du höra ännu mer av Peter Markne? Lyssna i så fall gärna på ridpodden-avsnittet om form. Där diskuterar han begrepp som rollkur och ryggverksamhet tillsammans med Marie Rodin, som är doktor i veterinärmedicin och forskar i klinisk biomekanik på häst.
P3, Sveriges Radio.
P3.